Vår bottenlösa längtan efter att duga, bli välkomnade, älskade utan prestationskrav. Tillvaron är fylld av krav, kamp, press, bedömning, mätning. Men den här sången påminner oss om att Gud är barmhärtig och nådig mot varje människa. Till nåden finns inga åldersgränser. En tillitens famn som väntar. Där finns inga hopplösa fall. Nådens Gud vill mitt liv. Salmen berättar om att det finns en kärleksfull Gud som åtrår vårt ja till gemenskap, tillhörighet med det gudomliga. Och så bjuder oss salmen att överlåta oss vårt liv i nåden. Nåd som betyder gratis, villkorslöst, älskad. Guds kärlek är ingen belöning för någonting som vi har lyckats åstadkomma, utan finns där hela tiden som ett botten, en botten i människans liv. Nåd och tjänst är som sagt temat. Och-et är ett viktigt ord. Det visar på att nåd och tjänst hör ihop, inte går att skiljas åt. Och det är nog också en tanke med att nåden kommer före tjänsten. Det är i nåden vi behöver börja. Det är där tjänsten föds. Kyrkofader Ignatius och hans andliga övningar för att leva ett helt liv nära Jesus betyder mycket för att mitt liv ska vara hållbart. Han talar mycket om Guds kärlek. Han menar att vi måste öva oss i att leva nära Gud, att ta emot kärleken och nåden. Allt som vi sedan gör, det är ett gensvar på den kärlek vi själva har fått uppleva, nåden. Men det måste börja med erfarenhet av nåden för att tjänsten inte ska trötta ut oss. Det går förstås att hitta väldigt många olika sätt att få kontakt med nåden. Men en av mina livslinor är retriten. Jag försöker i mån av tid och vilja att dra mig undan på en organiserad retrit per år. Och däremellan försöker jag använda redskap för stillhet och andlig vägledning för att klara av att hålla kursen, livsglädjen, vara i kontakt med nåden. Och fastetiden som vi snart går in i, det är en lysande och välsignad sådan period att avsätta lite extra tid för att söka mig nära Gud och lyssna in min väg på nytt. Retriter, stilla dagar och liknande mötesplatser är en inbjudan från Gud att återupptäcka livets ursprung, glädje och mening. Att komma hem till sig själv igen, att komma hem till Gud för att samla sig på nytt och lyssna in Guds väg. Jag märker ibland i många sammanhang att det finns en kritisk misstänksamhet mot stillhetsarbete. Att det bara skulle vara frågan om ett slags navelskåderi, egoism och självupptagenhet. En slags nutida konvalescenshem, ett spa för själen som det lite populärt kan kallas. Men de flesta som utsätter sig för att möta sig själv och Gud har nog ingen direkt sparkänsla. Nej, när man väl har landat in i en retreat är det oftast ett intensivt och krävande arbete som väntar. Att låta tystnaden komma. Att behöva möta sig själv på gott och på ont. Alla misslyckanden, besvikelser, smärta och allt det som vi har lyckats fly ifrån. Kapslat in så att både själen och kroppens muskler verkar. Möta allt som har gjort att vi har förlorat fotfästet, förankringen i vårt hjärta, i Gud, i nåden. Processen som kan ske när vi låter det bli stilla och kommit igenom det värsta, det är att vi kan få uppleva att Gud bjuder oss att ta emot kärlek, tillit och nåd på bara för att vi finns till och inte för något vi gör. Att vi där och då kan få erfara salmens inbjudan. Jag är väntad av Gud. Jag får komma precis som jag är. Och jag är älskad precis som jag är. I bästa fall får man landa på nytt i nådens famn och kan där uppleva frihetens glädje igen. Och detta är ju hela fasteperiodens mening, för att sen på påskdagen uppleva glädjen igen. Förberedelsetiden för att återuppstå igen och börja om. Men blir man då inte väldigt självupptagen, och det finns förstås en stor risk som med allting man gör. Det finns en risk att arbeta för mycket också. Och det finns en risk om hela livet bara blir stillhet och mottagande. Ignatius skulle säga, den människa som tar emot Guds kärlek och nåd vill ge ett gensvar på den kärleken man själv har fått ta emot. Man skulle kunna säga, vill tjäna Gud, nåd och tjänst. Att bara stanna i nåden, att mata sitt ego med att man själv är älskad och duger och är kompetent, det räcker inte. Nåd och tjänst är hemligheten med ett meningsfullt liv. Med detta nu sagda om nåden i färskt minne ska vi nu läsa Jesus ganska kärva liknelse. Ni som vill följa med texten hittar den på sidan 1477. Den är hämtad från Lukas evangeliet kapitel 17, vers 7-10. Och Jesus, han undervisar lärjungarna om deras utmaningar och svårigheter. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna, gå genast och slå dig ner vid bordet? Nej, ni säger, gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som åligger er ska ni säga, vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Vad är det då Jesus vill ha sagt? Jesus, han berättar om en tjänare som kommer hem efter att ha plöjt åkrar eller vallat får. Och om det var din tjänare, säger Jesus, skulle du aldrig säga, gå genast och slå dig ner vid bordet. Istället skulle du be tjänaren att göra ordning maten åt dig och låta honom eller henne passa upp dig medan du äter. Därefter skulle tjänaren få äta. Eftersom du avlönar tjänaren hamnar du inte i någon tacksamhetsskuld till tjänaren för utfört arbete. Tjänaren har bara gjort det hon eller han är ålagd att göra. På samma sätt, menar Jesus, är det med den som vill tjäna Gud och Guds son. Jesus har visserligen låtit oss förstå att han ser det som sin främsta uppgift att tjäna. Men det betyder inte att vi som lärjungar ska luta oss tillbaka och enbart låta oss betjänas av honom. Vi ska tjäna tillsammans med honom. Och inte heller ska vi tro att vi gör något extraordinärt. Vi gör bara det som förväntas av oss lärjungar. Hur skulle det bli med motsatsen? Det skulle ju vara att säga att Gud nu står i skuld till tjänaren. Det vill säga att tjänaren förväntar en gentjänst. Och sådan, menar Jesus, är aldrig relationen till Gud. Vi förtjänar inte Guds nåd. Vi ska tjäna Gud för att Gud är vår Herre. Inte för att Gud ska ge oss fördelar eller gentjänster. Ungefär så. Exempelberättelsen, liknelsen, lyfter alltså fram frågan om nåd och gärningar, men ställer dem inte mot varandra. Vi ska tjäna Gud med våra gärningar, men Gud står aldrig skuld till oss. Allt vi får av Gud får vi ta emot, för att Gud är barmhärtig och nådefull, inte för att vi förtjänar det genom det vi gör. Därför blir tacksamheten den rätta responsen på Guds godhet. Vi ska vara barmhärtiga så som Gud är barmhärtig, inte för att få gentjänster utan för att Gud är god. Kort sammanfattat, Jesus har kommit till oss som tjänare. Därför får vi tjäna Herren med glädje. Jesus går på tvärs mot det vi ibland brukar hålla för sant. Att tro på sig själv, det är en trosats som vi lär oss redan från barnsben. Vi ska hitta oss själva och snickra på våran egna goda självkänsla. Du är någonting, du kan någonting, uppmanar vi varandra. Och det är ju helt rätt. Men på sociala medier så försöker vi efter att bli gillade, tummen upp med det vi väljer att lägga ut där. För att få en självkänsla, kanske. Samtidigt som vi gör allt möjligt för att hitta oss själva, verkar det ändå som att vi är väldigt vilsna som mänsklighet. Den psykiska ohälsan blir allt vanligare och allt mer frekvent bland yngre personer. Jämförelse, självförakt och ältande av våra egna misslyckanden, fel och brister verkar vara en ny folksjukdom. Och den goda självkänslan, ett allt för klent botemedel. En av Svenska Dagbladets mest delade artiklar för några år sedan, hade jag skrivit upp i någon anteckning, var en intervju med familjeterapeuten Jesper Juhl. Och man kan ha många olika åsikter om honom och det han skriver. Men efter många års forskning så menar han att föräldrar i allt högre grad ger för mycket beröm. Överdrivet mycket beröm, menar han, leder till att barnen gör allt för att uppleva omgivningens förväntningar eller leva upp till omgivningens förväntningar. Beröm kan skapa osäkerhet och en osund självupptagenhet. Mycket beröm gör helt enkelt att vi blir beroende av bekräftelse och att vi riktar uppmärksamheten mot prestationer istället för att se personen. Och det felet har man ju gjort ganska många gånger. När man till ett barn har sagt, åh vilken fin teckning du har gjort. Där de medvetna föräldrarna påtalar att ja, vi vill nog inte att du uppmuntrar prestationen. Utan säg istället till vårt barn, vad är det du har målat? På det sättet ser du personen istället för prestationen. Och många pedagoger och föräldrar arbetar stenhårt med denna nya nyans av attityd i bemötandet av barnens prestationer. Att uppmuntra personen och inte vad de åstadkommer. Och det är förstås en svår balansgång, för man behöver väl både och. Även om vi har olika åsikter om hur vi bäst uppfostrar våra barn, tror jag ändå att Jesper kan lära oss någonting viktigt. Nämligen att tro på oss själva räcker inte för att bota självföraktets sjukdomar. Vår osäkerhet och våra rädslor för att inte duga botas inte av ännu mer bekräftelse och beröm. Lite av detta tänker jag att den amerikanska trappistmunken Thomas Merton menar när han i en av sina essäer skriver: när man är alltför upptagen med att vara sig själv löper man risken att imitera en skugga. Eller som den svenska teologen Samuel Rubensson har skrivit: i rädslan för att inte bli älskad gör vi oss själva till offer och glömmer dem som verkligen är offer i den här världen. Och jag tänker att det var detta som Jesus erfor under sina 40 dagar i öknen när han frestades av djävulen. Det kanske är frestaren som vill påtala hur usla och fallna vi är, som vill att vi ska älta våra fel och brister så att vi glömmer bort att vi är skapade till Guds avbild. Att vi är hans tjänare, kallade för att ge våra liv till alla de som är offer och lever i skuggorna. För några veckor sedan så hade vi ett antal gäster här på vår konfirmationstista. Temat handlade om församlingens diakonala arbete. Vi hade bjudit in flera församlingsmedlemmar som fick berätta om sitt diakonala engagemang och varför de gjorde det de gjorde. Vi hörde bland annat berättelser om engagemang i Göteborgs räddningsmission, i RIA, Hela människan, Lerum, i Träffpunkts arbete med nyanlända, om hur det är att vara ett familjehem och varför någon var ledare i Ekumenia. Den röda tråden som jag uppfattade i dessa berättelser var engagemang och tjänande. Inte som ett offer, utan som något man gjorde av hjärtat, av glädje, av en kallelse från Gud. I tjänandet och engagemanget berättade alla som var här om att man fick så mycket tillbaka. Att det var en av drivkrafterna till att göra det man gjorde. Och då tänkte jag på forskaren Lasse Berg, som har forskat och skrivit en del om lycka. Han menar ju bland annat att pengar inte är det som ger lycka, utan att man har ett sammanhang där man får ge sitt bidrag och sin godhet mot andra. Han berättar om ett psykologiskt experiment där en försöksgrupp fick en summa pengar att spendera på sig själva. De fick uppgiften att under några dygn unna sig själv något. En annan grupp fick samma summa pengar, men med instruktionen att under samma tid hjälpa människor i ekonomisk nöd. Två dygn senare var de som hade gett till andra påtagligt lyckligare än de som satsat på sig själva. Och det finns väldigt många sådana berättelser bland alla er som sitter här idag. Lyckan och välsignelsen av att engagera sig i en annan människa. Nåden att vara behövd. Eller som pastor Bengt alltid sa, det är en nåd att få vara med. I en krönika skriver Magnus Sundell: att komma i tjänst är ett gammalt uttryck som idag kanske endast lever kvar i kyrkan. Det kan betyda att ta på sig ett uppdrag, men också att hitta sin plats, sin uppgift. Att få bli det du är ämnad till. Det du passar bäst för, helt enkelt. Med populärpsykologins och livscoachingens språk skulle det kanske heta att bli den bästa versionen av dig själv. En poäng med uttrycket komma i tjänst är att det antyder att det finns en koppling mellan den jag djupast sett är och att få finnas till för människor. Till sist, kanske är det i det här ljuset som rubriken Nåd och tjänst ska ses. För här blir ändå ett samband tydligt. Om vi någonsin ska kunna bli det vi innerst inne är eller vill vara, att hitta våran plats i tillvaron, då behöver vi få chans att pröva oss fram, att misslyckas och att börja om. Att lämna det mindre lyckade, det där som vi blivit men inte vill vara, och ta ut en ny riktning. Igen och igen. Och något av det mest centrala i den kristna tron är ju tilltron till att en människa kan förändras. Och det är nåden som möjliggör den förändringen, som ger kraft åt en process. Den gudomliga kärleken som säger, ibland blir det fel, ibland är det ditt eget fel. Men det är okej att misslyckas. Det är okej att vara oduglig. Försök igen. För du är så mycket mer än vad du har blivit. Försök igen. Vi hjälps åt. Amen. Låt oss be. Gud, hjälp oss att ta emot nåd, din villkorslösa kärlek. Hjälp oss älska och tjäna din skapelse och mänsklighet. Tack att vi får vara ofullkomliga, ibland odugliga, misslyckas. Att vi ändå är älskade, får börja om och tjäna genom både vår styrka och svaghet. Amen.